Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Var är du? Du är i Sävs pojkrum, eller?
Jag är faktiskt i Sävs pojkrum. Mm. Jag är ju i Baltimore.
I Baltimore.
Det var ganska intressant att resa överhuvudtaget. Delvis, vi var så uppspelta över att bara sätta oss på ett flygplan. Att få liksom bara resa och vara på flygplatsen och springa in och köpa lite snacks och någon macka och... Alltså att vara på väg någonstans. Det känns som att det här året har det inte varit något sånt.
Nej, men det har ju varit olagligt framförallt. Du får inte resa. Jo, vi får resa till Sverige, får vi. Men det, that's it.
Men det var också en chock, ska jag säga. För att det var ju helt normalt. Och det kändes ju jättekonstigt. Alltså planet var så fullt. Nej. Flygplatsen var så full.
Oj!
Det var verkligen... Ja, det var helt vanligt. Det var som vanligt på LAX. Men du var ju i New York i helgen.
Ja, för jag upplevde inte riktigt... Nej, det var ganska tomt. Alltså det var inte... Det var liksom... Ja, vi flög ju till New York. Och normalt, när vi ser normalt, du förstår ju, det är ju ändå att gå igenom och ta tempen och ha mask och allt det här såklart. Men till exempel en sak som inte var normal var att vi alla hade jobbat och hetsat och, för att hinna väg där på kvällsplanet och ingen hade ätit, så tänkte vi, ja, men vi åker lite tidigare, vi tar bilen och äter något gott på flygplatsen. Mm. Allt var ju stängt på grund av coronan.
Men vänta, det här låter konstigt. Är inte det här för att det var red eye?
Jo, men det var inte bara att det var red eye, utan hela, alltså hela terminalen, Jenny. Allt var stängt på grund av coronan. Ja. Det kan också vara att det var kvälls, men alltså, herregud, det var efter 7. Alltså,
nej, det här var, det måste vara red eye. För du vet, i vår terminal var allt öppet.
Ja, men då var det dagtid, men de sa att nej, det är coronanpassat. Ju mindre vi säljer mat här, ju mindre spridning, lalalala. Jag bara, men ni måste ju typ ha ett äpple. Alltså nej, alltså, vi var så hungriga när vi landade.
Nej, men alltså, det här är för intressant, för det är ändå samma flygplats. Mm. Men då, vi hade ju olika terminaler säkert då. Vi
jag skulle komma till Delta. Din och fått mat.
Nej, men det var ju allting öppet. Mm. McDonald's och Starbucks, och det var liksom business as usual. Det var fullt med folk. Självklart har ju alla mask på sig och så vidare. Men också en chock att sätta sig på planet som typ var fullsmockat.
Men det är ju det här som också är dubbel... Alltså dubbelheten här, att det är så mycket regler men det finns ju ingen logik i det. Efter 7 då ska man inte få mat, man ska inte helt plötsligt få göra det där och så får man göra det där. Så man är ju alltid på sin vakt, man har ingen aning.
Ja, men verkligen. Alltså, det är det. Alla måste ha mask på sig på planet och sen så bara, och nu ska alla äta. Så delar de ut de här påsarna då med liksom snacks och grejer. Men då, så då tar ju alla av sig maskerna en stund. Jag menar, då är det exakt samma sak ändå.
Nej, men och framförallt så sitter man har ju lärt sig tricket att man får ju bara ta sig masken när man äter, att man hela tiden, eller dricker. Så det gör ju att man, jag satt ju under 5 timmar med en flaska för att känna att man fick andas lite. Låtsas att jag dricker. Vad är det liksom? Mm. Ja. Ja. Okej, berätta. Och sen kommer ni då. Men, hur lång är resan dit?
Nej, men alltså, för först då var, alltså, det var så få plan. För det är ändå så här, det går ju färre plan nu då. Mm. Så att de som går är ju ganska fulla. Och så vi flög till slut för att tiderna skulle passa och så där. För det är ju en ganska lång flight. Det är ju 6 timmar direkt. Mm. Men nu flög vi faktiskt via Atlanta. Det är ju riktigt USA. Mm. Jag tänker på det så här. LA och Kalifornien, och när man pratar om politik eller kultur eller mat eller vad det nu än är, så är ju inte det riktiga USA. Nej. Alltså, nej. Alls.
Nej, men det är väl då man också ser den här USA, för man bara, men alla röstar ju här i LA och i New York på Biden. Man fattar ju inte vad resten av landet, så att det är dit man ska åka. Man ska åka runt.
Ja, exakt.
Vi är ju så skyddade här.
Ja, verkligen. Men där mellanlandade vi, allt var öppet, fullt med folk, alltså väldigt mycket folk på Atlantas flygplats. Mm. Och sen då vidare till Baltimore. Good morning, Baltimore. Every day's like an open door. Every night is a fantasy. Alltså jag tänker inte på det, men det är ju ganska mycket södern. Mm. Alltså det är ganska långt ner söder om New York, på östkusten.
Men man tänker att när du ligger nära Washington, så man tänker att det är liksom...
Ligger jättenära Washington, så det är ju så här, det är många som arbetar i Washington som bor här då, för att det är 45 minuter eller något sånt där med tåg bara rakt in. Och det är här Johns Hopkins ligger, som nu då kanske känt från pandemin. Alla siffror kommer från det sjukhuset. Och det är framförallt kanske känt då från The Wire, som man såg för många år sedan, som var den här fantastiska serien. Det är ju en av USAs absolut farligaste städer. Mm. Det är väldigt mycket kriminalitet där.
Men det är ju inte här Zev har vuxit upp, eller hur? Nej.
Mm, och jag tänkte på det för att jag var så här, gud vad härligt, vad spännande att få se Baltimore. Och så är vi ju så här, jag har inte varit här innan. Mm. För att han åker ju inte så gärna tillbaka hit. Nej. Han har inte så härliga minnen härifrån. Mm. Men det var så, för Zev växte ju upp i Berkeley framförallt, som är San Francisco. Det är ju liksom superduper liberalt, och superhippie och allt vad det nu är liksom. Hans mamma är ju ändå, hon är ju en gammal hippie. Mm. Och sen Zevs pappa är ju då professor, han jobbade på Berkeley tidigare. Och sen när Zev var 13-14 år, då fick han jobb på ett annat universitet som ligger utanför Baltimore. Mm. Och då flyttade ju de till östkusten. Och det här blev ju en sån otrolig skillnad för honom då, från liksom, Berkeleys liksom, hippieglada kvarter och alla de här liksom, små trossarna ja. till Baltimore, och då, alltså The Wire, och då börjar ju han i först en public school, en kommunal skola här, och som är 80% svart. Han var ju liksom en av väldigt få liksom, vita ungar som inte hade någon koll på kulturen, och han var ju så utanför. Alltså han mådde ju så dåligt.
I vilken ålder alltså, var han då? Eller hur gammal var han då?
Han var 13-14 år då. Hans mamma sa 12 och han sa det stämmer inte. Så att vi säger 13-14 då. Men också så här jobbig ålder att flytta i och också känna sig helt utanför.
Åh gud.
Och då är det så här, alltså här de bor, det här området är ju så himla mysigt. Roland Park heter det. Alla hus... Det är liksom lite södernkänsla verkligen på husen. De ser ut som... det är liksom nästan lite New Orleans. Det är väldigt mycket verandor, trähus. Alltså det är så fina trädgårdar. Mm. Det är så gulligt allting här. Men det är också så här, åker man härifrån så tar man höger så kommer man in i gettot. Om man vänster kommer man in i gettot. Mm. Och du vet, när han växte upp så var det ju ändå... Vi var ute åt middag igår och då pratade vi om det. När han skulle på en dejt när han var typ 14. Mm. De skulle åka skridskor och hans mamma släppte av honom där. Och han hade ingen telefon, och det var väl det som var grejen. Mm. Och han bara, men det är ingen fara. Hon bara, men ska jag inte vänta? Han bara, nej, du behöver inte vänta, du kan åka. Mm. Och så hade han, kom inte den här tjejen.
Nej.
Och då tänkte han att det kanske var fel. Alltså han blev stood up. Alltså, han blev liksom nobbad, så hon kom inte. Så då tänkte han att han skulle gå hem. Och på vägen hem så blir han överfallen och nedslagen då, och rånad.
Du skämtar? Nej.
Och så fick han gå tillbaka till ishallen och fråga om han kunde få låna telefonen där och ringa sina föräldrar. Och han fick inte det, så han fick gå hem blåslagen.
Nej, men gud,
och det här
trauma.
Var ändå så här, ja, men jag förstår vilket trauma. Men det hände ju flera gånger när han bodde här.
Nej, men gud. Mm. Men har han liksom barndomsvänner? Alltså han kom han in i Baltimore-livet sen? Eller liksom nu när ni är där i hans hem, känner han alltså det till mysigt? Han eller får han bara...
Nej, och han har verkligen inga så här härliga minnen härifrån. Nej. Det är verkligen, jag förstår det. För att då gick han ju i high school här ett tag då, i den här kommunala skolan. Mm. Sen så gick ju inte det liksom. Han vantrivdes där. Mm. Så då... blev en privat skola till slut. Mm. Och sen efter det så gick han ju art school, alltså konsthögskolan här i Baltimore, som är en väldigt bra konsthögskola. Mm. Och där träffade han ju sina vänner och Kyle, som är en av hans bästa kompis och sådär. De gick i skolan ihop där.
Mm. Fast det är ändå intressant att få det perspektivet, att man får komma hem till sin partners liksom, föräldrar och se. Alltså, eller hur? Och också
alltså,
lite...
verkligen. Men jag då som kommer hit med helt andra ögon, vi går runt här i kvarteret och jag tycker att det är helt fantastiskt. Husen är liksom helt otroliga och jag älskar att titta på alla de här trädgårdarna och det är höst och det är verkligen så himla härligt. Jag tycker att det är fint, men han tycker ju inte om det alls.
Nej, men det är intressant. Jag vet ju att Sigge har ju uppvuxen i Akalla, som är förort utanför Stockholm. Och han har ju pratat så mycket om den här uppväxten där, för han var väl 13 när de flyttade in till innerstan i Stockholm. Och jag hade ju liksom, och barnen tror jag, liksom gjort någon bild av den här förortsuppväxten som Sigge har pratat om. Sen kom ju vi dit och fick se hans barndomshem. Och det var ju sånt där gulligt litet radhus precis vid skogen med så här 4H-gård och alltså, ja, Kalle är ju liksom väldigt stort liksom. Det är ju väldigt mycket skog och natur och
han pratar mer om knutpunkterna skolan och sådär,
men
såklart, eller?
Ja, men såklart. Och jag menar, det är ett utsatt område idag. Och, men precis då, när han bodde där, då var det ju liksom blomstrande och man flyttade, många flyttade ut dit för det fanns liksom fettmaskin och det var liksom ett community som levde. Det gör det ju då också, liksom, såklart. Men att det ändå är ju högre brott och lite som du sa, att han kände sig lite mer alltså, rädd när han var, gick i högstadiet. Att man inte bara kunde gå helt fritt. Liksom. Men det är ändå intressant att se, alltså, tycker jag. För det ger en ändå en till pusselbit.
Men det är verkligen, och jag tycker ju kanske att det är extra intressant då, just för att man har hört talas om Baltimore. Det är liksom inte ens vanliga, det är inte som att åka till New York liksom, och gå runt. Utan det är verkligen, det är på riktigt att vissa områden, då låser man liksom bildörrarna. Och är det på kvällen, då kör du mot rött. Du stannar liksom inte. Absolut inte. Och den här veckan så samarbetar vi med Kids Brand Store, kidsbrandstore.se. Denna shoppingdestination för stora barn, alltså tonåringar, storlek 140 och uppåt.
Mm. Underbart är det, tycker jag.
Ja, men det här är ju kanske den svåraste åldern att shoppa. Alltså det är ju inte barnkläder som gäller längre, utan det är ju ett steg upp. Alltså nu måste det finns preferenser, så att säga.
Ja, och jag tycker också så här, det är som du säger, det är inte barnkläder som gäller längre, men det är ju inte heller vuxenkläder som ska gälla. Så att därför är Kids Brand Store så himla bra, för de har ju verkligen riktat sig mot tonåringar och liksom äldre barn då, eller vad man ska säga. Och det är ju otroligt. Och det är skitbra för föräldrar, som en förälder, att komma in där och botanisera runt och se vad kidsen gillar också.
Ja, och man får liksom tips och hur man ska liksom styla och vad man kan matcha med. Jag var faktiskt inne där då på tal om att botanisera och tittade runt och såg att det fanns hur mycket, alltså super, super snygga kläder. De har ju då märken som Polo Ralph Lauren, Gant, Björn Borg, Sail Racing. De har Rivals som jag såg hade en jättefin jacka för tjejer, som en peacoat.
Du, den har jag superfin. Varit inne och kollat på för Harriet också. För att senast idag så stod vi och i garderoben och kände bara, vad är det som gäller nu? Din dunjackan är ett minneblott, men det är ju inte t-shirt-läge så att säga. Så att då måste man inhandla vårjackor och vårskor och allt annat möjligt som de kan tänkas behövas med här framåt.
Gå in på kidsbrandstore.se och kolla vad de har. Storlek 140 och uppåt alltså.
Nej men alltså, jag kände ju att komma till New York var ju som att dra upp det en notch. Alltså, jag förstod...
Vadå?
Nej men jag förstod att det var epicentrum för pandemin där. För att folk, även våra, alltså folk var, man såg skräcken i deras ögon fortfarande eftersom liksom så många dog. Alltså på riktigt, alltså de hade verkligen sett ordagrant likbilarna åka runt. Sett liksom ambulanserna under flera månaders tid liksom.
Alltså bara för att du säger det, så tänker jag på en så sjuk grej. En kompis till mig som alltid ljuger mycket i sina historier. Berättade någon gång, för han bodde i Vegas ett tag. Så berättade han att det är så många som hoppar från fönstren när de har förlorat mycket i Vegas. Så att då står det små ambulanser runt hörnet på alla hotellen som är redo att bara så här, svänga förbi. Alltså.
Vad du trodde jag ljög nu?
Nej, men nej. Alltså, ja, förlåt. Ja.
Nej, men jag vet.
Nej, det kanske var lite för hemskt. Ta om, jag ska inte ta
nej,
med
det. Nej, det var roligt. Men alltså jag säger det var ju en helt annan stad att flyga in till än när vi bodde där för ett år sedan. Ja. Med tanke på det liksom.
Men du såg skräck i folks ögon. Vad betyder det? Hur beter sig folk?
Nej, men jag märkte liksom, om vi säger så, om man kommer till Stockholm och svenskar, de har ju varit med om det här. Men, och vi i LA har ju varit med om det, men det har varit så utspritt här så man känner ju ingen som har typ... Jag känner ingen som har gått bort, jag känner ingen som känner någon som har gått bort, även om jag vet att det är jättemånga som har gått bort. Men där var det liksom, ja, men grannen, alla hade en historia. Alltså någon hade sett någon, alltså det hade verkligen varit... tomt, öde. Alltså de hade verkligen varit med om något. Alltså man såg det på alla som var där.
Ja.
För det var, där kunde du inte ens köra, du vet, dricka, alltså gå utan masken och dricka lite juice. Alltså nej, man gör bara inte det. Det är så respektlöst. Nej.
Men jag tänker på liksom den här patriotismen, New York-patriotismen som alltid har funnits. Så när det var liksom 9/11, det var liksom inte som att folk ville fly, utan man stod ihop och man blev starkare än någonsin och sådär. Alltså trauman som New Yorkers alltid känner. Känner man den? För nu är det ju faktiskt tvärtom så att väldigt många har flyttat och det är små stugor och de är uppe i Catskills, uppe i bergen och ute i skogen. Eller ja, hur kändes New York?
Jo, men jag tror för det första så vi flyttade ju precis, alltså vi flyttade ju innan pandemin. Det gick ju väldigt fort vårt beslut att ta oss till LA. Men det var ju också för att vi stod med som det är, man hyr ett ställe då för ett år och då hade vi så här, ska vi stanna i New York ett år till? Eller ska vi liksom dra nu till Los Angeles, för det är lite lättare för våra barn att komma in där och det är lite lättare med havet och, ja, och för samma liksom pris som man hyr i på Manhattan så kan man ju få något helt annat i, här i Los Angeles. Så jag tror att det var ett beslut vi mycket tog för barnens skull eftersom vi ändå så här ville vara kvar i USA. Så nu skulle vi tillbaka för första gången, för man har ju inte fått flyga in till, man har ju inte fått flyga som du säger någonstans, utan här har det ju varit flygförbud. Och fram till bara, jag tror det var en månad sen, så var man ju tvungen att sitta i karantän om man skulle flyga till New York i 2 veckor. Vilket gjorde att då måste man ha typ en månad på sig för att kunna besöka.
Men vilket var en anledning till att vi också åkte nu, är ju för att det där kommer ju säkert att komma tillbaka i höst, gissar jag.
Ja, men nu står ju hela Europa och USA inför den andra vågen, så att på riktigt, Jenny, jag tror att det är inte säkert att vi kan resa bara om några veckor. Alltså,
nej,
så känns det ju verkligen. Det var ju lite luftet nu liksom också. Du har ju sett vad som händer i Europa också. Alltså att nu har ju, vad är det, så extremt många blivit insjukna. Eller insjuknat. Så att man ser så här mycket har det inte varit sedan i mars liksom. Så att vi får se. Ja, man följer ju de där kurvorna. Ja, men i alla fall, vi kom till Manhattan och då behövde man ju inte sitta i karantän längre, för nu har de tagit bort den regeln. Men det stod ju då när man kom tydligt så här, please, även om det inte är en lag att själv sätta dig i, så sätt dig gärna i karantän i 2 veckor innan du träffar någon. Stod det i stora skyltar. Klipp till, vi åkte direkt in. Första bilen in. Nära. Och vi bodde då hos ett otroligt gulligt, underbart, några av våra goda vänner, Ali och Erik, som bor i Brooklyn. Som vi blev ihoptussade med när vi bodde i New York, för att jag var desperat, letade efter någon som kunde bli kompis med min dotter. Det känns som jag alltid letar efter det.
Ja, det gör man ju. Alltså, som var man nu än är, självklart.
Så det var faktiskt en blind date. Så här, jag fick reda på att hon hade en dotter som var exakt lika gammal som Belle, och sen gick vi på blind date och sen blev det väldigt bra, för att mamman var ju fantastisk, så att vi började hänga. Så vi hängde väldigt mycket med dem när vi bodde där. Så att vi sa så här, det får bli en kortis över helgen. Och sen Belle, som då har suttit inte fått gå i skolan här på 7 månader, får träffa någon i sin egen ålder liksom. Så att det var ju magiskt för henne att se henne liksom springa runt med deras lilla dotter i samma ålder, och ja, men du vet ju hur lycklig man blir.
Ja, verkligen. Men hur var New York? Var ni ute och åt? Man pratar om att alla liksom restauranger har flyttat ut nu på gatorna och det är så mysigt allting. Kändes det eller?
Nej, men man kände att de hade deras system. Alltså, man måste ju säga något bra om herr Cuomo. Alltså, vad heter han?
Andrew Cuomo.
Ja, Andrew Cuomo ändå. Alltså, de har ju ett sånt enormt system för så här, smittospåring. Så satte du ner på en restaurang, då skulle du skriva under hela sällskapet vilka som är med.
Det gör man här också.
Ja, gör men det där också. Ja, men precis, för det är ju nära Washington. Alltså, sådana system finns ju inte i Europa än, eller? Det känns ju inte så. Och det är ju självklart att det ska vara så, för då kan de ha en kontroll, liksom. Så du börjar med att sätta dig ner, och för oss var det ju fantastiskt att bara, de hade precis öppnat att man fick äta inomhus. Det har de inte fått göra där. Det får man ju inte göra här i LA ens. Så det var ju så underbart att bara få komma in, sätta sig, och även om det var det här systemet, de hade istället för, du vet, skjuta en med att kolla om man hade feber, så hade de ju gjort någon scanningapparat som man skulle titta in i. Så man scannades.
Det här är ju liksom mer eller mindre som att gå igenom security på flygplatsen.
Nej, men Jenny, det här är liksom, så här är det. Det är en pandemi, och jag vet att vi tjatar om det som utlandssvenskar, men förstår du, alltså att man scannar på vägen in och sätter sig, och då kan man kanske lyssna på den här podden och nästan fnysa och skratta åt det, men det är ju faktiskt så super, alltså det är ju så det ska vara egentligen, och framförallt är det så det kommer vara nu säkert i 2 år, att man scannar sig för att kunna sätta sig och äta. Jag vet inte.
Nej, det kommer nog vara, alltså jag tror verkligen, det har jag tänkt mycket på, det här kommer ju vara vår verklighet i många år, tror jag.
Du tror, eftersom man tror det. Vi
ja.
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 Ja, men det var inte det vi skulle prata om. Jag kommer alltid in på det där.
Men det är också så här, det är ju intressant hur väl anpassningsbar man är. Mm. Alltså hur snabbt sånt här känns normalt. Man går igenom allt det där och sen sitter man ner och så känner man, ja, men det här var väl trevligt. Att nu är det här nya verkligheten, så då är man liksom helt okej med det ändå. Om man nu går ut, vilket jag ju känner att det måste man ju faktiskt inte göra. Jag tycker typ inte att det är värt det överlag. Men
nej,
om man,
det är,
gör
man
det.
Kan ju tycka det är mäckigt liksom. Men det var därför det var kul och liksom, alltså fantastiskt. För det första då, att komma till Manhattan och till New York. Mm. När det är höst, du vet, den här veckan. När det är så krispigt där.
Ja, det är så här.
De första löven faller och det är grönt, fast det är också gult. Alltså det är vackert överallt.
Alltså det är exakt så det är här också. Och jag längtar så mycket efter årstider.
Packade du med mycket kläder?
Jag har packat med så många stickade tröjor. Jag vet inte hur jag ska hinna ha på mig alla.
Ja, alltså jag älskar att gå runt i mössa. Jag tycker jag är så fin i mössa.
Alltså så, jag glömde mössan, det ångrar jag ju bittert.
Ja, men det var lite för varmt för mössan då.
Ja, det var kanske lite på gränsen. Men det är så kallt på kvällarna. Det är så magiskt att gå runt här, måste jag säga. Just i liksom hösten och alla pumpor. Till och med Halloween är ju väldigt mysigt här. Det är ju total liksom, vad hette den där Jamie Lee Curtis-filmen? Den hette väl Halloween?
Vad hette den?
Så här ser ju husen ut, verkligen. Ja. Med de här veranderna, pynten. Och sen så är det ju syrsor, hör man på kvällen, hela tiden. Överallt. Det är verkligen en sån här, det är som en, jag skrev på min Instagram, det är som en John Grisham roman. Det är verkligen som Pelikanfallet eller något sånt där, man går runt. Det liksom känns som att det är någonting, något i luften här.
Ni läser
händer.
Alla mysterium.
Ja, exakt. Men luften också.
Ja, luften, Jenny.
Jag älskar ju LA, jag älskar Kalifornien, som sagt. Men jag, alltså det är för mycket grejer liksom på varandra där, känner jag. Och här bara hösten och luften. Luften, man kan andas.
Nej, men nu låter det ju som vi har varit med om ett trauma. Men man måste ju ändå säga, det har ju varit 40 grader här i 2 månader i LA. Och att komma då till New York och bara känna sådär, dels också att man går runt en mask i 40 grader. Att komma då, och vi gick runt då i Brooklyn där de bor, som är ett väldigt välmående kvarter liksom, såklart, och stadsdel. Så folk mår ju bra där. De är såklart, har drabbats av pandemin, men de har ändå haft de ekonomiska resurserna att de fortfarande mår bra. Så att det blir ju också någon slags ett tecken på hur USA från sin bästa sida, förstår du? Att man liksom också inser att det finns ju något underbart att få en andningspaus och ladda om batterierna och ha lite svalare. För man kan ju inte tänka när det är 40 grader.
Och när det brinner så mycket som man inte kan handla. Man ska helst hålla sig inomhus och stänga fönstren.
Det är också svårt. Ja. Men du vet, så det kändes så jäkla friskt. Det var som att en hel inandning.
Ja.
Sen älskar jag ju att vakna upp och det är sunny California och det är palmerna och man åker, alltså du vet, man ska på väg och man ska jobba. Nej, men det
självklart,
blir liksom
alltså,
som
du vet,
hela
man
veckan.
Älskar det, men vi får ändå vara lite liksom ärliga också. Det är ju inte bara liksom, super peachy just nu.
Nej, men det är också att det är måndag hela veckan och så här, någonting som man får hela tiden. Mm. Det blir ju inte lika nice. Liksom. Ah, vi kan åka till havet idag igen. Vi kan det. Alltså, vi skrattade, för det var i alla fall att gå runt då i Brooklyn. Vi har inte varit där på ett år. Även om vi då kände av coronan såklart och dess inverkan och allt som har skett det här året, så kändes det nästan som det var... Ja, men du vet, höstlöven, jag hade äntligen fått använda... Jag har ju inte så mycket kläder, men jag har väldigt mycket rockar och ytterplagg. Så jag hade ju packat ner så sjukt många olika rockar jag skulle hinna på mig. Lite som med dina koftor då. Och sen så hade vi bokat ett hotell bredvid våra vänner i Brooklyn, så att vi lätt skulle liksom kunna hänga väldigt mycket. Eftersom vi hade så kort tid, och vår dotter ville ju såklart sova sin kompis. Men så blev det ju så att vi stannade ju över där. Alltså efter vi hade druckit vin och varit hängt på deras underbara veranda, då ville ju inte vi åka hem till hotellet. Så Jenny, jag hade ju typ nästan samma kläder i 48 timmar. Och sen hade jag liksom packat så ut och in mycket på höstkläder.
Ja. Men en annan sak när man flyger, för det brukar ju, jag kommer ihåg när man var mindre, ens föräldrar, det var liksom en speciell grej när man skulle åka iväg någonstans.
Ja, det var semester. Det var,
man klädde upp sig för flygresan. Det var liksom på med finbrallorna och någon snygg topp. Liksom. Det skulle ändå så här, det var viktigt hur man såg ut på planet. Men det har man ju liksom slutat med. Sen är det ju bara liksom, det ska vara så bekvämt som möjligt. Såklart, när man flyger. Men nu när man flög var första gången på länge, så man bara säger nej, nu vill man ändå så här,
det ska vara lite fräscha.
Klä upp sig lite grann.
Gud,
ja. Det här var ett event. Nu ska vi göra någonting. För jag menar, numera så när man inte gör lika mycket saker i vardagen,
nej,
då passar man ju på.
Det är jättestort, ja. Gud, ja. Nej, men det var ju därför det också blir fiasko, att så mycket jag hade packat ner. Alltså, någon svart kappa, någon rutig kappa, någon härlig hatt. Eller typ, ja, men du vet, alla ens härliga kängor man inte kunde haft här. Man har ju ordagrant gått runt i typ Birkenstock. Nej, men typ, det har ju varit på den nivån. Så att allt,
men nu
det där...
kommer ju hösten väldigt snart. Vi får liksom hålla i oss.
Nej, men vi pratar ju om det också, att när vi flyttade till USA, så hade ju vi en dröm om att någon gång i livet, om vi hade råd eller möjlighet, att vi ska spara ihop så vi kan få testa bo på Manhattan. Sen kom ju den möjligheten väldigt sent i vårt liv, för vi hade redan fått barn liksom, som kanske var då lite för gamla egentligen för att flytta lite sävålder. Men det har ju ändå gått jättebra nu liksom, 2,5 år senare. Jag älskar ju faktiskt våra barn i USA.
För det var inte Baltimore ni flyttade till.
Det var inte det. Det var ju ändå Manhattan. Så det var väl så. Men då minns jag, du vet, Elin och Johan Renk som bor i Brooklyn, som har ju ett fantastiskt hus där och har 4 barn. De var ju så här, men gud, ni galna, ska ni hyra hus på Manhattan? Alltså, om ni ska hyra och göra det äventyret ett år, kom till Brooklyn. Så jag och Sigge var sådär, vi åkte ut dit, men bara kände, nej, vi kan ju inte nu, vi kan ju inte liksom vara en underbar förort till Manhattan när man är där så kort liksom. Så att vi beslutade oss för att bo liksom mitt inne i smeten, vilket var otroligt magiskt för mig och Sigge, men det funkade ju inte riktigt med barnen. Så jag tror att det var ett av anledningarna till att vi verkligen flyttade till LA så efter ett år. Så nu kände vi båda, bara fan, gjorde vi bort oss? Hade vi bott kvar i New York om vi ändå direkt hade lyssnat på dem och flyttat ut till Brooklyn? För det var ju det här, där det är ju anpassat för barn liksom, barnfamiljer.
Ja, för det känns verkligen som, skulle man bo i New York nu, då hade man nog bott i Brooklyn.
Nej, men Jenny, jag ska berätta, de hade den vackraste parken. Alltså det var som att det var en kuliss. Jag skrattade, jag sa till min kompis Ali, det här är ju Truman Show. Har ni liksom beställt in olika saker? Det var så att, du vet, folk satt och gröpade ur små pumpor. Pappor som gick runt med babybjörn. Alltså i USA, babybjörn, du vet. Då vet man att de har det bra, mår bra. Det är ju väldigt liksom, det finns resurser här. Det var ett väl.
Och då vet man också när papporna går runt, att det också, där röstar man blått.
Det gör man. Nej, men även om det är så här, liksom verkligen white privilege stadsdel då, så var det, är det ju ändå, du vet, Brooklyn. Alltså det var, alltså herregud. Det var så många, du vet, det stod folk och spelade gitarr. Någon liten kille som var typ 12 år som var typ det bästa man någonsin har sett. Typ en ung Lenny Kravitz. Och man tänker, ja, han har ju såklart gått på musikskolan sedan han var 2. Ja, men du vet, det stod någon gospelkör och sjung. Alltså lika bra som Aretha Franklin. Ja, men du vet, vi så här drack margaritas och tack. veckor på något så här urgulligt ställe vid någon park. Och sen kom det typ en Black Lives Matters parad, fast de kom cyklandes. Förstår du? Så jävla modernt. Ja. Och man bara, nej men det här är för mycket. Jag vill bara gråta. Jag vill bara, är vi en film liksom? Ja, nej men det var kul, för det paret bara, nej men nu var det lite väl malligt här idag. Alltså så här är inte varje lördag här, men du vet. Så att det var svårt att känna så här.
Men är det inte så här, men så här känner ju jag nästan, alltså nästan alltid när jag reser någonstans, att här skulle man bo, eller här skulle man ha ett litet, en liten stuga eller lägenhet. Tänk om man hade bott här, vad mysigt det är, att man alltid
att man måste
kan längta dit, eller?
Ja, men måste man liksom alltid äga allt som man älskar? Förstår du?
Nej. Ja, men lyckligtvis när man ändå åker hem så tycker jag alltid så här, åh vad jag älskar mitt hem här. Så att man släpper det ganska snabbt.
Nej, men alltså, eller? Jag vet inte, jag kom hem igår kväll igen. Jag har inte
nej,
riktigt...
men nu kan ni inte flytta igen,
nej, nej, det ska vi absolut inte göra. Men jag tror att det var, men precis som du säger, vi ska bara vara lyckliga. New York finns, det har inte gått under, det finns kvar där. Man kan åka dit på bara 4-5 timmar. Ibland och man behöver inte äga det. Det är som att se en gullig hund. Man behöver ju faktiskt inte äga den. Försöker intala mig själv. I'm in a New York state of mind.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet. Och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Men det var så fint sen i alla fall när vi... där på natten i Brooklyn när jag hade bestämt mig att jag inte skulle åka hem till hotellet och övervägt om jag skulle stanna eller inte, för att jag tänkte att är det värt att åka hem för att få bra kläder tills imorgon, som bara nej, det är mysigare det här. Och sen under hela dagen när vi var runt i Brooklyn så hade det pingat massa på min telefon, för det hade tydligen Sigge och Alex pratat om hur vi träffades hur jag och Sigge träffades, vårt första möte och hur vi, när vi blev förälskade och blev tillsammans.
Ja, just det.
Och jag lyssnar ju inte på deras podds ofta. Det är bara ibland, eller om det är något segment, eller om Sigge säger, men det där borde du lyssna på, eller om någon kanske skriver, så men har ni hört det och det, liksom så. Så det är inte så att jag lyssnar varje vecka, men då var det så fint på kvällen, för att då hade jag fått, jag vet inte hur många som bara, men gud vad fint, och då sa jag till Sigge, men gud vad har du sagt, eller vad var det liksom? Och då låg vi i det här lilla flickrummet som vi hade förlånat då av våra vänner i Brooklyn, deras barnrum. Och vår dotter låg i ett annat rum då tillsammans med tjejen och hon sov över oss då. Och då så sa Sigge, men vi kan lyssna på det om du vill höra. Och då ja, och fick ett,
tillsammans.
Ja, tillsammans. Så blev det lite så här, ja men jag tänkte, men du vet, vi är ändå på resa, det kan ändå bli lite, jaha okej, ja men absolut, sätt på. Så jag bara, nej men det är bara 5 minuter. Men det var så fint, för att jag vet inte, det är ju inte så ofta man i vår ålder, när man också varit ihop med någon länge, man får ett kärleksbrev eller en kärleksförklaring, eller alltså man tar varandra så för given. Alltså jag vet ju att vi älskar varandra, vi är ihop. Alltså du vet, det är inte så ofta man går in i det här. Hur träffades vi, hur träffades ni?
Nej.
Och det var
det är inte så ofta man kanske också ger varandra den där... alltså jag älskar dig därför, eller så kände jag. Alltså det är ju... Ja, nej men det är verkligen... Man ger inte varandra samma kärleksförklaringar kanske.
Är ni bra på det eller...?
Ja, men jag tycker att vi är ganska bra på det fortfarande. Men vi har ju varit tillsammans i 3 år. Så det
är men då är man kanske lite bättre.
Nygifta.
Jo, men är du bra? Skriver du så här lapp? Alltså förstår du, hur manifesterar du det då förutom i vardagen? Men jag menar, Köper ni blommor? Men
vi är ganska bra på... Nej, det gör vi nog kanske inte så mycket. Men vi ger varandra lite presenter. Man skriver små meddelanden till varandra.
Mm.
Man säger det på kvällen, man håller om varandra. Alltså man, vi är ju liksom intima, nära varandra.
Mm.
Och sen och så är vi väldigt bra på att du vet, laga middagar, köpa saker i affären som man vet att jag tycker om att äta. Sådana saker betyder ju också väldigt mycket att man tänker på varandra och visar att man tänker på varandra.
Ja, när man har varit ihop ett tag är man nästan lite nöjd när jag bara, okej, gud, nu hinner jag köpa med Sigis favoritdryck hem. Eller, alltså man tycker typ att man har gjort något bra när man har, förstår du, gjort något gulligt. Nej, men därför var det en sån himla fin stund att ändå, det låter ju jättelöjligt att vi låg där och lyssnade på det här. Så jag förstår ju att det är lite skämskudde, men det var så starkt att få höra sånt eftersom att vi har varit upp så himla länge. Och också att komma på då att, du vet, ja just det, så var det. Och idag har vi 3 barn och vi bor i en annan världsdel. Alltså det är så märkligt liksom hur livet blir.
Mm. Jag menar, jag hade nog bestämt mig ganska snabbt för att hon var vacker. Men precis när jag tänker att nu har jag grepp om hennes utseende, då vänder hon sig mot fönstren. Och då tänker jag, hon är vacker på ett annat sätt än vad jag trodde.
Mm.
Och sen tittar hon ner på gitarrsträngarna och då är hon vacker på ett tredje sätt. Det är nästan som en Big Bang, va? Att man möter henne och från det ögonblicket så expanderar både utseendet och personligheten.
Mm.
Och förälskelse är liksom känslan att försöka följa med i den hastigheten. Försöka tolka den där personligheten som växer så snabbt med varje mening. Och utseendet som växer då med varje blick.
Mm.
Och att man då för en gångs skull är steget bakom. Man hinner inte med.
Och sen låg ni.
Nej, vet du vad som hände sen?
Nej, men vad fan. Ja.
Då, sen låg vi, trodde du. Men det som hände, det var att då textade min son mig. För vi hade ju åkt, han fick ha sin första sova över natt med sin bästa kompis här i LA. Och hade sett fram emot det jättemycket. Och första natten hade vi då en barnvakt och andra natten så skulle han få sova själv. Och han fyller ju ändå, han är 15, fyller 16. Så vi tänkte att det klarar han liksom. Nej, då får jag ett sms, Jenny. Hon bara, mamma, jag kräks. Mitt när vi ligger där och lyssnar på det här fantastiska med tårar i ögonen. Att livet aldrig får vara så här så vackert som det kan vara.
Och, har börjat tafsa lite.
Ja, exakt. Precis, börjat tafsa lite. Och då ringer jag ju givetvis upp honom. Och vi ringer upp honom. Och jag liksom, men gud, hur är det? Och då var klockan... såklart ännu mer i LA och då så säger han att de har beställt hem Shake Shack som är som McDonalds här typ på kvällen för vi sa att de fick välja mat och beställa hem från Uber Eats för vi var borta och att de hade blivit matförgiftade och att han nu hade kräkts i hela vardagsrummet. Du förstår ju.
Nej, men gud.
Ja, och du vet det här är, alltså, ingen av våra söner har ta i trä någonsin. Vi har aldrig kommit på dem att dricka eller de har aldrig, du vet, aldrig hittat något cigg eller det har aldrig varit någonting, du vet. Så att vi litar ju på honom såklart. Men det här lät ju så konstigt att samma kväll vi är borta då har han blivit matförgiftad från Shake Shack. Alltså du förstår ju. Så det var ju ändå suspekt. Så jag sa, kan jag få prata med din kompis? Och då fick jag prata med honom. Och vi, så jag och Sigge försökte ju undersöka, är det här sant eller inte sant? Men du vet ju svårt det är. Och, ja. Men ljög du, alltså, ljög du för dina föräldrar när du var 16?
Ja, det är väl klart.
Ja, men var du bra på det?
Men det är väl självklart.
Ja, för vi vet fortfarande inte.
Ja, men jag var nog ganska bra på det. Alltså, jag var också ganska duktig, ska jag säga. Alltså, det var, alltså, det är klart att spåra ur saker och ting någon gång. Men jag var nog liksom ganska skötsam ändå.
Mm. Alltså jag var inte jätteskötsam ändå. Jag gjorde ju mycket sånt, du vet, hoppade ut genom fönstret eller så här, hej, hej, nu är jag hemma med min bästis och sen så när klockan var 1 så låg vi och väntade och sen hoppade vi ut så var vi ute 3 timmar till, typ.
Ja, mm.
Och det var ju det jag kom och tänkte på nu, för att jag minns någon gång när vi gjorde det, jag och min bästa kompis, och att vår lilla syster skulle då hålla spaning och öppna fönstret när vi kom hem, och hon hade blivit rädd och det var kallt, så hon hade låst fönstret. Så vi stod där lite småfulla och knackade klockan 5 på morgonen, och min pappa dyker upp i fönstret och jag förstår bara shit. Alltså du vet, nu är det över.
Påkommen.
Mm. Påkommen. Och han var så här på skånska, för han ju sa bara, nu har ni skitit i det blå skåpet för sista gången. Och vi var ju onyktra och bara, vi har aldrig hört något roligare. Alltså vi skrattade ju en kvart och han var så sur och hon fick åka hem och det var utegångsförbud. Och... jag vet inte, men herregud, han kan ha blivit matförgiftad och vi väljer att tro på det. För att vi fick inte ihop det, han var ju nykter när vi pratade med honom. Men det var så märkligt.
Det var bara dålig linje.
Ja.
Det var bara,
vi har
det
verkligen
konstigt.
Förhört honom nu och vi har kollat spriten och vi har tagit kort och han fick gå runt i huset. Ja, ja, så vi får se. Det blir väl en stämning på Shake Shack här. Det var nästa.
USA. Ja. Men jag hade ju, nu bara för att jag sa att jag var ganska duktig, så var det ju verkligen gånger när jag inte alls var duktig, Malin.
Kom de på dig?
Det kan man ju säga. Jag hade fest i våran sommarstuga, kommer jag ihåg. Och det var kompisar från lite överallt som kom. Och sen var det någon kompis som bjöd in någon kompis. Och plötsligt var det liksom ganska mycket folk. Och någonting hade hänt. Det var någon som på vägen körde av vägen. Alltså det här var ju liksom ute på landet, ute på någon grusväg, kommer jag ihåg. Men det här var ju ganska dramatiskt. Och det slutade med att polisen kom.
Mardrömmen, nej.
Ja. Ja. De hade kört av vägen, kört in i en lyktstolpe och berättade väl då vart de var på väg då. Då var det ju till Jennys fest.
Storfesten.
Och då var det ju svårt, då fick man ju förklara sig.
Alltså, paniken.
Ja, förstår du? Det är ju faktiskt väldigt dramatiskt.
Mm. Nej, men alltså sättet, och också då, för det var det här jag försökte säga till min son. Om du nu har druckit för första gången när vi varit borta, då förstår vi det. Alltså, för det låter så konstigt att du skulle bli... Och då blev han jättesur, bara, men skämtar du? Det var milkshake. Alltså, du vet, han blev så sur. Och han lät sig trovärd och han var ju nykter när vi pratade med honom. Men man vet ju inte, det kunde ju varit en vape. Alltså man vet ju inte.
Nej.
Men då måste man ju minnas själv hur duktig man var på att ändå hitta på.
Ja, det var man väl. Man var ju det. Men sen kommer jag ihåg att det var många kompisar som fick liksom ett par öl av sina föräldrar. Och då var det så här, men vi ska vara hemma och vi ska äta middag. Och då fick de typ två öl som alla skulle få dela på. Men då var ju problemet att alla hade ju gjort det där då med sina föräldrar. Så att det liksom blev ju ganska många öl då tillsammans.
Ja, det är därför man ska köpa ut.
För vissa föräldrar var ju liksom mer okej med att man kunde liksom dricka tidigare än vad andra. Mina föräldrar tyckte ju inte att det var okej.
Men jag fick absolut inte. Man var ju avundsjuk på dem. Jag fick en vinare av min mamma. Och nu efteråt är man lite så här, really? Alltså,
ja.
Det var ju inte jättegulligt ändå.
Nej, verkligen inte. Och sen kommer jag ihåg att vi köpte väl hembränt, tror jag, av någon. Det var någon som kände någon som kände någon. Så ibland kunde någon få tag på hembränt som blandades med liksom apelsinjuice. Och det var väl liksom ren tur att det inte var något riktigt dåligt.
Nej, jag vet. Då fanns det jäkligt mycket hembränt. Alltså cirkulerade det hembränt. Det är ju det är det här jag menar. Det är därför jag hellre vill... Alltså också, du vet ju här, men vem som helst ska gå och köpa choklad, marijuana-choklad eller whatever. Det kan ju gå illa om man liksom... äter för mycket eller gör någonting. Så att man vill ju ändå att de ska våga säga. Så det är ju det här också att nu tror jag att vi pushade för hårt på något som kanske inte var något. Men jag är fortfarande så att titta på dem. Eller?
Ja.
För Sigge bad ju också. Jag vill att du tar kort på våran alkohol. Alltså så. Och då gjorde fick vi en bild direkt. Och bara nej. Alltså så att du vet, det var ju väldigt mycket sånt.
Ja, men man hade ju behövt smaka på den för att veta. Men det är också så här, hur mycket ska man liksom... Någonstans måste man ju lita på.
Ja, han bara, men tror ni inte ens här? Skulle jag berätta att jag hade kräkt? Men vi bad ju då hans kompis som var här, hans mamma som bor inte så långt därifrån, åka hem till oss. Och hon, mm. hon ringde upp oss efter ett tag och sa att nej, men det här är sanning liksom. Så att jag till och med börjat, hon hade ringt till Shake Shack och skällt ut dem. Hon hade tagit den direkt, men jag är fortfarande så här, det kanske jag vet för mig själv vad busig liksom. Ja, precis. Vi får se, eller är det nu det börjar liksom.
Nästa fas. Men en annan sak som är ju det är alltid mysigt att komma hem till familjen och till svärföräldrar. Du vet, man blir så omhändertagen.
Ja, det är skönt.
Det är liksom, hela kylen är full med saker som de tror att man ska vilja äta och det ska liksom prackas på. Olika mellanmål och ostar och allt vad det nu är. Men det är också roligt när man, med amerikanska svärföräldrar, för det här är ju alltså en annan kultur.
Men jag tänker också att svärföräldrar, jag vet inte om det är så, men i USA, att man är ännu närmare. Eller? Man är verkligen familj. Ja. Är det så?
Jag vet inte om man är närmare egentligen.
Man kanske inte, men du förstår, det är ändå en stor grej med svärföräldrarna.
Ja, det är verkligen viktigt. Men det är också, när jag tänker på, igår var vi ute och åt, för de är ju amerikaner, och då tänkte jag på när vi... gick vi till en fransk restaurang och så beställde vi mat och så fick man en brödkorg med lite smör till. Och då bad Amy om lite osaltat smör, och så kommer det in och då är det väl liksom bara en bit smör, och så säger hon bara, det här smöret hörni, det här är franskt smör. Ja. Och då tänkte jag verkligen, franskt smör, alltså det, är det en grej? Ja. Det är väl ändå, för det första, så här, det är 100% inte franskt smör. Alltså det är det inte. Det är osaltat liksom, smör från köket. Jo, men när det är så här, tolkningen av europeiska saker, förstår du vad jag menar?
Just det. Och där kan ju inte du komma och förstöra deras idyll om Europa, för samtidigt vill ju du att de ska ha den också.
Ja, men det är så fint, men det är också så här, vad som är ja, men tolkningar bara.
Ja, men det är som vi ser på amerikaner. Åh, det här är så amerikanskt. Alltså, man håller ju på så hela tiden.
Exakt, man håller på så hela tiden. Och de tycker ju de är liksom
lustigt. De tycker inte The Wire är liksom åt... Alltså, de tycker inte det är exotiskt.
Nej, gud. Alltså, gud vad fantastisk den serien var.
Ja, men alltså, Jenny, jag missade den.
Nej, men jag sluta, Malin. Då måste du ju se den nu.
Ja, men du vet när man har missat något, när tåget gick. Och då börjar jag så här ett år senare. Jag orkar inte, och nu är det flera år senare. Alltså, så nu känner jag, nej.
Ja, fast nu skulle du ju verkligen, nu kan du ju se den. För nu kan man ju nästan se om den, för att det var så länge sedan man såg den. Man kommer knappt ihåg. Men den är ju helt, den är ju fantastisk.
Ja, jag kanske
ska det här var ju liksom en av de första. Man kollade ju på The Wire och sen var det ju Sopranos. Det var ju liksom de två stora serierna när tv blev... på riktigt.
Rabberin.
För övrigt måste jag säga att jag såg en annan serie som jag kan tipsa om, som är The Undoing. Och det här pratade vi om häromdagen, du och jag, för att jag gjorde intervju för den. Jag intervjuade Susanne Bier.
Ja, hur var det?
Ja, men hon är ju så otroligt cool kvinna. Mm. Hon är en dansk regissör. Hon har ju gjort alla möjliga danska och svenska filmer.
Hon är ju verkligen världsklass.
Och nu då så ska hon, har hon gjort The Undoing som har premiär.
Ja, men hon har ju verkligen tagit sig in i Hollywood. Alltså hon är ju verkligen, får ju de stora produktionerna.
Ja, men det får hon. Och utöver det så är hon också då... hon har ju varit ganska outspoken när det kommer till jämställdhet och Hollywood och kvinnliga regissörer och hur kvinnor kanske inte får den platsen som de verkligen borde ha. Och är ju del i Oscarsstyrelsen där hon sitter. Så att man kan ju liksom... Det känns ju betryggande på något sätt att en kvinna som Susanne Bier som är...
Där Oprah sitter också väl?
Gör hon det? Det vet jag inte. Jag vet att Susanne Bier sitter med Steven Spielberg och en kvinna till och har hand om just regissörsdelen.
Men gud vad kul, så du fick uppdrag och intervjua henne?
Nej, men då var jag var ju väldigt spänd på det här. Vi pratade på telefon, för hon är ju i Köpenhamn då, det är pandemi och man får göra allt den vägen.
Coronavägen. Var du nervös?
Nej, det var jag inte. Men jag blev väldigt snabbt nervös. För jag frågade henne först, ja okej, och du... bor i Köpenhamn tillsammans med din man. Och så är det oklart om det är fördröjning på linjen.
Åh, vad jobbigt.
Eller om det är så att hon inte uppskattar frågan. För det är liksom tyst i några sekunder. Och de där sekunderna betyder ju ganska mycket när man ska liksom föra ett samtal. Och sen efter en stund så säger hon, ja. Och jag bara, ha, okej. Okay. Och hur såg din dag ut idag? För att man vill ha liksom, man vill bygga upp någonting i artikeln och ha någon sorts närvaro. Mm. Och hon svarar typ inte. Så att jag går liksom vidare ganska snabbt till nästa fråga och frågar lite hur...
Okej, vad obekvämt.
Nej, men alltså det här blir ju så obekvämt.
Men vad sa hon på sin dag?
Nej, hon var liksom tyst och så säger hon till slut. Hon bara, jag vill inte prata om mitt privatliv som du har.
Nej men gud, men det var ju inte ens det, hennes privatliv.
Nej, det var ju inte det. Jag försökte ju inte liksom snoka in. Jag ville liksom bygga upp hennes, liksom ett porträtt och hennes person. Men det är ju så intressant när man, när man liksom kommer in fel. Mm. Och jag vet fortfarande inte om det var fördröjning eller om hon liksom inte uppskattade mina frågor bara.
Men det kan ju också vara då att hon... direkt kopplar då en privat fråga till något som inte har med hennes yrkesroll att göra, och då tycker hon att det är så klassiskt att, att så är det oftast för kvinnor, att de inte får direkt yrkesfrågor.
Ja men exakt, hon för det är ju ett problem.
Hon förstår ju inte att du, vad du kommer ifrån kanske. Så hon kanske...
Nej men samtidigt så är det ju liksom, jag försöker ju inte liksom, jag frågar ju inte vad hon går på för diet.
Nej, varför då? Jag är jättenyfiken på det.
Nej men hon är ju liksom också en kvinna som har varit talat väldigt mycket om, som sagt, jämställdhet och så vidare. Och det var ju mycket det här handlar om. Hon vill liksom inte prata så mycket om det.
Ja, man kan ju vara schysst oavsett. Man kan ju vara lite bjussig. Alltså, det är inte
ja, men det tyckte jag med. Men ja, hur som helst, det var ändå intressant. Och jag fortfarande då, när vi la på efter vårt ganska långa samtal som ändå blev, så kände jag ju fortfarande en väldig, alltså, respekt för henne. För att jag tror att kanske är det så att man också behöver vara lite tuffare som kvinna. Och det känns liksom betryggande att hon kanske sitter i Oscarsstyrelsen. Mm. Nej, men och så, för det är alltså, så jävla många surgubbar som finns. Och du vet, som man ska sitta och... Det är verkligen så att det är okej. Men gud vad jag kände att jag kom av mig.
Men hade du någon fråga där du bara, nu kan jag hämta hem den, nu har jag den.
Ja, men jag tyckte det. När man liksom, när jag sa, men hur är det liksom med...
Din kvällsrutin.
Nej.
Hur är din?
Vad använder du för mascara? Nej.
Hur har du för eye cream?
Ja, nej. Men vi... Ja, men den är intressant. Man kan läsa, kommer kunna läsa den i Damernas värld här så småningom. Den här intervjun.
Har du klippt bort den obehagliga känslan då?
Ja, nej, den är med.
Ja. Men då, okay, men då ska vi läsa den här, Jenny. För vilken tidning var det du gjorde den?
Damernas värld.
Mm. Då ska vi hålla utkik. Mm. Susanne Bier, lover. Men det är roligt också när man ska prata med någon man har sett fram emot att prata med, och så ner den lite sådär. Men det är som du säger, jag kan tänka mig hur många du liksom gubbar du har intervjuat som du kanske inte ens har tänkt att de har varit så, utan man tar det för givet liksom.
Ja, och hur många liksom frågor man har ställt till folk för att plisa dem, för att man vill liksom komma på rätt fot för att man ska kunna fortsätta intervjun. Och det är ju faktiskt, så otroligt pinsamt hur många av de här skådisarna eller regissören eller vad det nu än är, som är såna, alltså, osäkra narcissister någonstans. De liksom gör ju allt för lite komplimanger och medhåll, och det är så man liksom, så otroligt lätt att smickra in sig.
Ja, gud ja. Ja, det är svårt. Det gäller att hålla sig kall. Jag har haft svårt för att liksom få dem på fall.
So what do you, so what, do, what is your diet?
What is it?
Vi, imorgon bitti tidigt så flyger vi tillbaka, så vi ses i LA nästa vecka, Malin.
Och jag flyger tillbaka till New York imorgon. Nej, I wish. Nej då, nej, du kommer hit och vi får det härligt i solen här. Det kommer bli magiskt.
Tills ni hör oss nästa gång så kan ni följa oss på Instagram. Vi heter Keeping Up Jenny Malin. Jag heter Jenny Ham på Instagram och du heter Malin Eklund.
Malin Eklund. Ja, och vi hörs nästa vecka. Tack att ni lyssnar.
Det gör vi.
Ha det bra.
Puss, puss. Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood, hop a flight to Miami Beach or to Hollywood, but I'm taking a greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. Thank you.
more time. I'm in a New York state of mind.
It was so easy. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.